Trova syn. Klarsyn med syskonbandet.
Nu ska vi fortsätta lyssna på intervjun med Therese Nelson. Hon berättar bland annat om vad high need babies är för någonting. Och hur hon i efterhand upptäckte det och hur det hjälpte henne att förstå både sig själv och sitt barn.
Du var inne på det med att ja, mest besvärligt för dig att du inte ser fullt och var just isoleringen att inte ta det ut särskilt mycket. Mm. Är det något annat sådär som blev... Jag tänker en del kan vara nyfikna på hur du löst saker och ting. Är det någonting som du hittat något eget knep för sådär praktiskt?
Jo, men det mesta upplever jag går att lösa. I den frågan kan jag ska tilläggas att min man är fullt seende. Så vissa grejer har förstås överbryggts med hjälp av honom eller att jag har passat på att utnyttja honom, hur man nu vill se på det. Att lära mig byta en blöja, så nämnde jag, tog 2 veckor innan jag kände mig trygg med att det tar lite längre tid, men sen har det inte varit några problem alls. Och ja, vad ska vi ta för exempel? Att mata ett litet barn som behöver matas med sked, det är ju något som man kanske först tänkte, hur går det här? Men det går att lösa att jag ibland hade skeden i ena handen och sen höll jag andra handen på hans kind eller mundipa så jag visste vad det var. Så gick det att sikta och sen lär sig barn otroligt fort också. Så det är klart att i början så behövde jag ju sikta och pricka munnen på honom och det blir lite kladdigt. Men det blir det ändå när ett halvårsbarn äter. Det löser de själva att kladda. Men han lärde sig väldigt snabbt att själv ta skeden. Jag höll fram skeden nära ansiktet på honom. Och sen böjde han sig fram och tog skeden så han siktade så att säga om jag höll. Det gjorde han väldigt tidigt. Så barn lär sig också. Jag har sytt fast på mycket av hans kläder när han var runt ett år och lite efter. Där. När han hade börjat att gå själv kan man säga. Så sydde vi fast på mycket av hans kläder, små ringar där jag kunde fästa en liten bjällra med hjälp av en kabinhake som jag hade på honom när vi var utomhus för att höra var han var någonstans. Funkar jättebra för det mesta. Det är klart att det är en väldigt väsnig miljö så funkar det ju sämre och man får se till att hålla sig nära. Men på så sätt så kunde jag ju vara med honom i vår trädgård och höra honom även, ha koll på honom även om han var. Ja, men andra sidan trädgården så hörde jag att han går inte för långt och han går inte nära det området som jag vet det kan vara farligt till exempel. Vi har ju barnsäkrat vårt hem ganska mycket. Varit noga med att inte ha något framme som skulle kunna vara farligt och ha barnlås på väldigt mycket för att jag ska kunna slappna av när vi är inne och hemma.
Det är ju standard för många ändå på ett sätt, särskilt när barnet, tänker jag, gissar jag, när barnet själv rör sig själv in till andra rum och så. Men,
I någon mån barnsäkrar väl alla med ett litet barn. Sen beror det på hur dant barnet är, hur mycket det behövs. Ja, men också att någon som ser kan hålla koll på barnet i andra sidan rummet om den tar det där som eventuellt kan vara lite farligt. Men då har vi sett till att undanröja så han inte kan få tag i de farliga sakerna. Mm. Så att jag inte ska behöva vara på helspänn när vi är hemma i alla fall.
Det går ju aldrig att jämföra för att man vet ju inte. Alltså man har ju ingen jämförande pojk till honom. Men tror du att han förstår och har lärt sig att du inte ser vissa saker? Tror du att han agerar på vissa sätt som han inte hade gjort om du hade sett?
Jag tror ju inte att han resonerar kring det. För ett så litet barn... tror jag tar bara världen som den är. Tänker inte att mamma är annorlunda utan tänker att mamma är så här, pappa är så här, farbror den är så där och mormor är så där. Men att han agerar annorlunda mot oss i vissa situationer, så är det. Men precis som ett barn också lär sig att på grund av en personlighet så agerar jag annorlunda mot mormor än vad jag gör mot farmor kanske. Eller andra vänner. För att ja, men olika personligheter reagerar olika. Och det agerar barnet efter.
Just det.
Det jag har märkt alltså han förstår ju inte helt fullt ut, för han kommer ju och vill visa saker och söker och peka, fast numera i alla fall så är det mest bara på saker som är nära, så att jag kan gå dit och känna efter det, tror jag i alla fall. Men han kommer med böcker som han vill att jag ska läsa, till exempel, och det kan jag ju inte, fast det är inte så konstigt heller, för vi har några stycken böcker som jag har lärt mig utan till och så att säga läsa för honom, även om jag då citerar dem ur minnet och bläddrar när jag vet att det är dags att bläddra.
Du lurar ju honom där på det sättet, ja, så men, det är inte lätt att förstå på ett sätt.
Nej, precis, det kan han ju inte förstå, att jag kan läsa en bok men inte en annan bok.
Nej, det är inte konstigt.
Och att han kommer och vill pussla, till exempel. För det pussla är något som har varit väldigt roligt den senaste månaden. Och det är inte heller enkelt. Och då blev det så, nej men mamma är ju så dålig på att pussla. Det får du göra med pappa. Så det är väl det jag har märkt. Sen har jag funderat kring om, för han pratar väldigt mycket för sin ålder. Och då har jag funderat på om det kan vara bidragande att jag inte ser. Andra barn vi har runt oss är ungefär samma ålder. De pekar och gör mest bara ljud ifrån sig. Har några enstaka ord. Så här säger mamma och titta kanske. Men sen pekar de och låter på det de vill. Och det har ju aldrig varit lönt för honom. Så jag tänker att det kan bidra att han har haft mycket motivation till att lära sig prata. Som jag nämnde så fyller han 2 år om 2 månader. Och han pratar mycket i meningar med 4 ord. Kan verkligen uttrycka sig. Jag tänker att han har varit extra motiverad. För det har inte hjälpt att peka när man är tillsammans med mamma. Utan man har behövt hitta olika ljud. Säga, som då så småningom blir olika ord. Beroende på vad han vill. Han hjälper mig emellanåt också. Jag frågar honom var mina skor är, så hittar han dem till mig. Och när jag har tappat saker så har det ibland hänt att han pekar och uppmärksammar mig på det. Ibland har jag märkt att jag tappar något och ibland inte kanske. Men då kan han ju inte tala om vad jag tappat. Men han pekar och ropar där tills jag börjar känna efter det.
Just det. Och det hade ju kunnat hända vem som helst. Att man tappar något och, som man, när man inte har ögon i nacken så att säga. Och att han skulle peka så, det vet man ju inte. Men i det här fallet så blir det ju till hjälp för dig dessutom.
Absolut, och han är enträgen. Han ger sig inte förrän jag har hittat det han pekat på.
Jag tänkte, Therese, att om du vill så har du ju gjort en, ja, vad ska man säga, en upptäckt, fått en bekräftelse. Men det är någonting med högaktivt barn, va? Eller något liknande. Som du har läst på och känt igen dig i saker och ting. Och som också har att göra då med den första tiden, kanske särskilt som förälder till din pojk. Skulle du vilja berätta lite om det? Det kan ju vara fler som lyssnar som känner igen sig och att det är skönt att veta om det här.
Ja, absolut. Vad intressant. För det har nog inte vi pratat om någon gång. Ja, då är det något som man brukar kalla för high need baby. Eller när de barnen blir lite äldre så säger man plusbarn. Och det är ju inget vetenskapligt vedertaget. Det handlar inte om att det är någon diagnos på ett barn. Utan bara att vissa barn har lite större behov. Lite större kanske närhetsbehov. Eller kräver mer av sin omgivning. Och i första hand sina föräldrar. Och det är ju något som jag inte var medveten om när han var liten. Men som gjorde det där första året väldigt jobbigt. Ja. Men senare då när jag har kommit ur den jobbigaste tiden har jag insett. De här barnen vill ofta vara nära i famnen, närmast konstant. Är inte så nöjda med tillvaron rent allmänt kan man väl säga. Kräver mycket uppmärksamhet, engagemang och tid och energi av sina föräldrar. Det enda de många gånger inte har så stort behov och krav av, det är sömn. Så de tar extra mycket energi på dagen, men också på natten. Kan man säga.
Okay.
Och Och jag vet att det finns de som har det väldigt mycket jobbigare än vad vi har haft. Men i vårt fall så innebar det att vi hade en period, allra värsta perioden var när han var mellan 6 och 9 månader. Där det var konstant gnäll, all vaken tid. Det spelade ingen roll hur mycket jag försökte och engagerade mig. Han var inte nöjd. Och sen var det en infasningsperiod på kanske 3 månader och en utfasningsperiod på ungefär 3 månader innan det var någorlunda bra i alla fall. Men under den här perioden då som var som mest intensiv så jag försökte leka med honom, det hjälpte inte. Om jag jätteintensivt lekte och busade med honom, ja, men då kunde gnället upphöra medan jag höll på. Jag kanske till och med kunde få en sekunds skratt. Men så fort jag slutade så tog det bara 1,5 sekund, sen gnällde han igen. Och det är inget skrit och gråt som ett barn som har ont eller är rädd. Eller man hör dem som har små barn med kolik som gallskriker jättelänge för att de har jätteont i magen. Det är inte det skriket utan bara ett allmänt gnäll. Jag är inte nöjd men det är väldigt oklart vad som inte är bra. Och det här tar ju oerhört mycket energi. Det sög fullkomligt musten ur mig. Så när min man kom hem på eftermiddagen, då var det direkt jag lämnade över till honom, för då var min ork slut. Så fick jag ta min fristad ner till att hänga tvätt eller diska. Kändes som en befrielse. Och på nätterna så var det, ja men, vakna 5 gånger per natt var väl en standard. Och då skulle det ammas. Så man var kanske vaken en halvtimme per gång. Så det blir ju inte jättemycket energi på natten heller. Under de här månaderna så var det verkligen guld värt att jag då har mina föräldrar nära som jag kunde gå till och få lite pauser i alla fall. Och hjälp med att underhålla honom. Olika hur länge det är så här. Som sagt, för vår del så har det varit, han har kunnat vara ganska så nöjd från att han var ett år. Kanske säga under den här perioden där han var runt ett halvår. Han kunde vara nöjd om man höll honom i famnen och gick omkring. Men det kan man inte göra hela dagarna. Då förstör man ju sig själv. För den räckte då inte att bara vara i famnen stående eller sittande utan man måste gå omkring också. Då kunde han vara nöjd. Och det är ganska typiskt för de här barnen.
Hey, och de här barnen, high needed children, var det där?
High need baby. High
needed babies kanske. Om, ja. Ja. Mm. Är det en diagnos något sätt eller var kommer begreppet ifrån?
Nej, som jag sa så är det inget vedertaget på det sättet att det är någon diagnos. Utan det är mer en beskrivning av att det finns barn som kräver extra mycket. Och det är olika då hur länge det varar. Nu när han från 1,5 år så är han är en underbar och jättegod kille. Han är oftast glad och ja, glad energi för det mesta nu. Det märks på som kvarstår det är att han har en mycket, mycket stark vilja. Och han uttrycker den väldigt kraftfullt. Och känsloyttringar är också tydliga. Är han inte nöjd så hörs det. Men är han glad, då hörs det också väldigt tydligt. Så han är, ja, nej, men det är väldigt härligt så att han är väldigt tydligt glad. Han är inte smånöjd och sitter och småskrattar för sig själv. Han är jättenöjd och lycklig och uttrycker det för hela världen. När han är sån. Och att det måste hända saker. För det mesta. När han vaknar på morgonen. Då ska man leka så fort man kommit ur sängen. Det är inget ligga och kvar i sängen och mysa. Varken på morgonen eller på kvällen. Då man är igång.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Men om det då inte är någon vedertagen diagnos, men det finns ändå de som har uttryckt och känner igen sig i det här. Men samtidigt, vilken roll spelar det, tycker du, att man då definierar på det här sättet med ett begrepp till och med?
Jag undrade ju väldigt många gånger under det här första året, varför klarar inte jag av föräldraskapet så som alla andra, känns det som när man är där, men som så många andra. Man hör om föräldrar som måste skaffa sig en hobby, för man går ju hemma och är föräldraledig, måste ha något att göra. Medan jag längtade efter 5 minuter att få chans att diska, för det hinner jag inte med. Jag har inte chans att sköta om hemmet. Och hör många prata om att du är föräldraledig och ditt barn är 7 månader, det är en fantastiskt mysig tid. Och jag kämpar varje dag med att orka överleva ända från morgonen tills han somnar på kvällen. Och när det är dags för mig att gå och lägga mig på kvällen, då bävar jag inför natten, för jag vet att jag kommer att väckas många gånger. Och så hör jag många i omgivningen prata om vilken fantastiskt underbar och mysig tid det här är. Och då undrade jag ju många gånger, vad är det för fel på mig som inte känner att det här är mysigt? För jag hade inte insikten om att så här ser, som mitt liv ser ut nu, föräldraledighet med en halvårsbebis. Så ser inte livet ut för alla som har en halvårsbebis hemma. Den insikten hade jag inte där och då. Den har jag fått i efterhand. Mm. Och det här var psykiskt väldigt jobbigt för mig. Jag undrade, som sagt, varför klarar inte jag av de här sakerna? Varför tycker jag det är jobbigt när andra tydligen tycker det är mysigt? Vad gör jag för fel? Eller vad är det fel på mig som känner så här? Och jag har jättesvårt att lyckas hinna med att sköta hemmet. Alltså att diska, städa, lyckas få fram med mat på bordet. Det här var ju en jättekamp. När man ständigt har en gnällande bebis i famnen, att lyckas göra det här vardagliga. Och så finns det samtidigt en förväntan på att man ska göra annat också. Träffa vänner och kanske ha en hobby och ut på promenader och sådär. Så det har varit en lättnad för mig sen att inse att okej, det finns ett antal barn som är som min son och kräver väldigt mycket mer. Men alla barn är inte så här. Vissa föräldrar har faktiskt tid över att en kvart läsa en bok. Eller att kunna sköta livet helt enkelt. Mm. Så att ta bort den där pressen och förväntningarna att nej, men det är faktiskt för att mina förutsättningar är annorlunda som gör att jag inte kan göra det där extra, som gör att jag inte har ett tipptopp fint hem och inte har någon tid för varken gamla eller nya hobby. Jag har andra förutsättningar än många andra föräldrar.
Ja, den där igenkänningen då är ju, det är något vanligt hos oss att bli igenkända istället för att känna oss misslyckade faktiskt, eller annorlunda, att vi inte klarar av och så. Och jag tänker att det här du säger, åh vilken härlig tid det är att du fått höra det, det kan ju vara barn som, eller föräldrar förmodligen som hade så, eller har en efterkonstruktion, eller att man föreställer sig att det är på det viset. Men jag antar, det min första i alla fall, att du kanske längtade efter och så fram emot de där mysiga bebismånaderna. Vi vill ju inte lyfta fram och någon skrämsel. Och du har ju också berättat om hur det ordnat sig och om fina stunder, både då och sen och nu och framåt. Men det är nog inte så dumt ändå att veta att det kan bli olika för den som det vankas att bli förälder.
Det kan vara väldigt olika. Alla barn är olika. Och sen finns det såklart allting här mitt emellan. Det är ju inte svart eller vitt på hur barn är. Utan det är ju en gråskala med oändligt många nyanser. Och man klarar allt. Men det är okej att känna att det är jobbigt ibland. Vill jag väl också vara tydlig med. Och livet med ett litet barn är ständigt i förändring. En vecka kan ibland kännas jättelång när man har dåliga nätter och det kanske är tandsprickning som gör det ännu värre. En vecka kan kännas lång, men det går över. ingenting varar när det gäller små barn. Mm. Får man försöka påminna sig om också. Och i det stora hela, ja, jag har haft perioder som har varit jättejobbiga. Men i det stora hela är jag ju jättelycklig för min son. Det är ju fantastiskt.
Och sen har du nämnt om situationer som varit försvårade för att du inte ser. Men de har inte hindrat ändå, utan då finns det lösningar. Lika bra lösningar har du berättat om. Alltså bara lite annorlunda lösningar. Eller ändå ja, knep att ta till. Och ibland också får man ta till andras hjälp. Det är faktiskt inte fel heller. Det är ju något som ja, gäller alla i alla situationer. Att visst hjälper vi gärna till. Och särskilt till våra nära och kära förhoppningsvis. Och då... ja, kan det bara vara någonting bra? Och anledningen till att behöva hjälp kan ju vara 1000 olika skäl. Men,
det mesta går att lösa. Mm. Men ibland så kan man då behöva hjälp med att hitta hyr eller att börja på det. Få hjälp att göra en anpassning som gör att jag sen klarar det på egen hand kanske. Mm. Jag har ju då ett anpassning med lite bjällror på kläderna och som jag sa hur jag matar. Jag använde bärsele väldigt mycket för att kunna gå ut. Att gå med vagnen tyckte jag var svårt när jag var liten. Då hade jag en bärsele. Så hade jag händerna fria. Honom på magen och käppen i handen och en påse i andra handen med de grejer jag behövde ha med mig.
Mm. Och det är ju ingen speciallösning egentligen. Utan bara att du väljer det sättet.
Jag valde det sättet oftare än många andra. Mm. Mm. Det hade jag kanske valt även om jag inte ser. För i vagnen skrek han. I selen var han nöjd.
Ja, just det.
Så det har jag ju vänner som har gjort så av den anledningen ändå.
Mm.
Nu går jag med honom i vagnen emellanåt. Och drar den bakom mig. Har käppen framför. Men det blir tungt om man ska gå lite längre. Men vissa bitar fungerar där.
Just det.
När vi är på lekplatsen... tillsammans så brukar jag ha en väst på mig där det med ett tryck. Den här synskadesymbolen ungefär. En man som går med käpp och så står det synskadad. För att andra föräldrar ska veta om han springer iväg sådär. Eller om det... ja, att de ska se det. Jag tycker det är en fördel att andra som är på lekplatsen
kan se. Just det, för då står du kanske inte med käppen heller uppe utan då vill du ha händerna fria liksom, plocka med
precis,
honom.
Precis, på lekplatsen så har jag lagt undan käppen ja, för att kunna vara med honom mer. Så det kan ju vara antingen om han springer iväg men också om det är andra barn som han gör någonting med som jag... ja, barn gör ju saker som inte är så lämpliga alltid. om jag missar något, att de då vet att jag kanske inte såg det och kan... hjälpa till och säga ifrån, tycker jag är en bra grej.
Vi ska ta och avrunda samtalet här. Men du ska få chans om du kommer på något du tycker vi skulle ha pratat om eller lägga till. Innan vi säger tack och hej för idag.
Alla förstagångsföräldrar står inför utmaningar. Och de är olika för varje person. Oavsett förutsättningar. Oavsett funktionsnedsättning eller inte så står man inför utmaningar. Utmaningar går i regel att lösa. Ibland själv, ibland med hjälp av andra. Men jag tycker att livet med en familj, med barn har varit underbart för mig. Och det är spännande. Varje tid, varje som när han är så liten, en månad är en ny tid. Och varje tid har nya spännande saker att upptäcka.
Ja, vi har fått höra hur det varit i början och sen hur det är nu. Sen är ju fortsättning följer. Vi får se, Therese. Men fortsättning följer för dig i alla fall, även om vi inte följer det här. Men ja, det blir spännande att se alla månader som ligger framåt då, och år. Men tack för att du ville dela med dig så här långt hur det varit i både upp- och nedgångar eller utmaningar och glädjeväg kan man säga. Tack för att du varit med i Klarsyn.
Tack för att jag fick vara med och dela.
Du har lyssnat på fortsättningen på en intervju med Therese Nelson som berättade lite grann om begreppet
High Need Babies och vad det innebär för henne och hennes barn. Vår ljudtekniker idag heter Kalle Olofsson, precis som vanligt, och jag heter Sofie Sundin. Om du vill skriva till oss får du gärna göra det på adress radio@syskonbandet.se. Syskonbandet heter den förening som gör det här programmet Klarsyn.